Ja, tack så mycket för välkomstorden hit i Nybro. Trevligt att vara här. Fint att vi kan samlas denna eftermiddag och ikväll kring bibelordet och se vad det har att säga oss. Och det är en hel del, det kan jag redan nu säga. Ja, och vi ska ju tala om rubriken Den yttersta tiden här. Och vi ska försöka orientera oss. Och då har vi ju den här boken att gå efter. En säker kompass. Jag tänkte tidigare här i veckan då att fick liksom en bild att Gud, han har en plan som han kommer att genomföra. Och det är precis som en arkitekt. Han ritar upp ett hus och sedan så bygger man efter det här huset. Och det är ungefär så man kan också se på det här ämnet här. Att Guds plan genom alla tidsåldrarna, och han har ett bygge som han håller på att utföra. Och vi gör ju då klokt i att titta på ritningen så att säga. Ja. Och så får vi titta på bygget också. Och när vi gör det så kan jag redan nu avslöja att då ser man att det inte är mycket kvar på bygget. Det är min övertygelse. Och jag ska försöka visa det här med bibelordet. Så att då måste vi ju då dels läsa Guds plan här i bibelordet. Men sedan så måste vi ju också titta på vad som händer, så att säga, om vi nu använder den bilden, bygget. Så att vi kan inte bara titta på bygget, för då vet vi inte vad är det här, vad blir det här, vad betyder det här. Och läser vi bara ordet utan att tänka och titta ut över världen, så har vi bara ritningen och inte den verklighet som håller på att byggas upp efter ritningen. Ja, så tänkte jag här i början av veckan, tror jag det var. Och därför så ska vi titta lite på vad Gud har för tankar här. Och då så kommer jag också tänka på vad man brukar säga när det gäller de som är ute och kör efter en karta och kanske orienterar sig, så brukar de säga att om inte terrängen stämmer med kartan, så är det ju faktiskt kartan som gäller. Det betyder att man har kommit fel, helt enkelt. Så låt oss aldrig lämna kartan. Det är väldigt viktigt här. Och skulle vi då inte ligga i längre och tycka att det här stämmer inte med mina tankar, ja, då får vi ändå gå till kartan och så korrigera oss här, så att vi är rätt i tiden och rätt förståelse. Rätt förståelse är väldigt viktigt. Ja, ska jag, och då blir det ju att jag citerar en del bibelord här och läser med tanke på det hela. Och jag vill först då läsa ifrån första Mosebok. Redan här i början så ser man hur Gud har sin plan och börjar uppenbara den. Och det är då det 17 kapitlet och vers 7. Där säger Herren då till Abraham: och jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Tack himmelske Fader för att vi har redan fått höra dig tala. Tack för det här tilltalet som vi har fått här, som gick till Abraham, men som också vi får ta del av för att få en nyckel hur du tänker och vad du vill göra. Nu ber jag helige Ande att du ska öppna våra andliga ögon och göra ordet levande för oss genom din ande. I Jesu namn. Amen. Ja, då när kartan är klart så måste man ju då sätta igång och bygga, och då måste man ha ett material att använda för bygget. Det är sådana här självklara saker. Och Gud måste ju ha ett material också för att få igenom sin plan. Och då valde han ut ett särskilt folk. Och det vet vi ju är Abraham är stamfader för det judiska folket. Utav alla folk och stammar i hela världen så valde han ut detta folket här. Och slöt ett förbund här mellan då Abraham och sig själv. Och det här, det skulle inte bara gälla Abraham, utan här står det från släkte till släkte. Det ger ju en anvisning om att det här är en plan som kommer att pågå generation efter generation. Men planen ligger fast alltså. Och fastheten märker vi där att det är ett evigt förbund. Så att det kan ju inte vara så då att ja, Gud skissar upp en ritning och sedan nej, det här slänger vi. Det gäller inte. Vi får ta och göra en ny ritning. Nej, har Gud sagt att det är ett evigt förbund och släkte efter släkte så förstår vi att det här gäller. Och då har vi fortfarande ett folk, judarna här, som han vill genomföra sin plan med. Och det är ju en väldigt lång plan. Men han hade också ett annat material, och då kan man titta på här första kungaboken. Har ni papper och penna så går det ju att skriva ner, och så går det ju att läsa bibelställarna för sig själv i lugn och ro här. Men jag talar lite lugnt här så att ni hänger med. Och då så talar Gud igen här. Det är ju underbart när Gud talar. Och när profeterna har skrivit ner ordet så att vi kan få del av det 2018 i Nybro missionskyrka. Ja, så att då kan vi säga att vi har hört Gud tala här genom sitt ord idag. Och då säger han så här att i sista delen där så talar han talar här om David. Alltid har en lampa inför mitt ansikte, ja, i den versen. I Jerusalem, säger han här. Den stad som jag har utvalt åt mig, åt sig själv. Alltså Gud har utvalt en stad. Och det var inte Nybro, hörni. Det var Jerusalem. Ja, vi kan inget göra åt det, även om vi tycker om Nybro och jag tycker om Vetlanda. Men det blev Jerusalem som lotten föll på, eller valet rättare sagt. Och syftet var att han där skulle fästa sitt namn. Ja, ja, nu så är det ju också intressant. Ja, han har faktiskt gjort det. På ett alldeles särskilt sätt. När Jesus korsfästes just i den staden som Gud hade utvalt. Ja, det var ingen tillfällighet. Det förstår vi. Och ändå var ju det här, ja, det var väl 950 år före till och med. Ja. Så att det gick många århundraden. Men så, och det vet vi, Jesus, Jerusalem, det och Golgata. Där har Gud fäst sitt namn. Ja, då så är det Guds plan med det judiska folket och staden. Och så finns det ju då ett land som naturligtvis staden är placerad i, och det är landet Israel. Vi ska titta lite närmare på det. Många saker i mitt huvud här. Jag stannade till hos pastorn i Lenhovda och så kom jag på att jag hade glömt mitt utkast. Och jag hade med mig mycket andra papper. Men det är ingen fara, jag brukar inte ha så mycket utkast, så att det kommer att gå bra här, men jag försöker hålla två tankar i huvudet här. Men alltså Jerusalem, det blev ju huvudstad för det judiska folket och Israel. Och där är, observera en sak, där är det ju så att inget annat folkslag, det har funnits folkslag som har bott där, men aldrig har det funnits något av dessa folkslag som har haft Jerusalem som sin huvudstad. Och nu är det väldigt aktuellt när vi talar här om Jerusalem som huvudstad. Det vet ni när det gäller i det politiska skeendet och att erkänna Jerusalem som en huvudstad. Och jag tror att vi ska komma åter till detta. Här ser vi då hur aktuellt bibelordet är. Och som sagt, vi befinner oss i ett skeende där nu folket är tillbaka i sitt land. Det har ju inte varit så sedan den tiden då Abraham bodde där. Och framöver, det har varit väldigt mycket förvecklingar. De fördes bort i fångenskap till Babylon. Men alltså, de skulle ju vara det, så Gud förde dem tillbaka. Och sedan så skedde en ny förskingring efter 40 år efter att Jesus hade dött, då romarna slog till emot Jerusalem och gick väldigt illa åt den här staden. Och judarna ville inte lämna det här, och det blev ett uppror år 135. Men då så fördrev man judarna. Det är 2000 år sedan ungefär som vi alltså då talar om. Och då förskingrades de över hela världen. Men nu så församlas de från hela världen. Då börjar vi förstå någonting som händer, och det händer i vår generation och har hänt under de sista årtiondena. Då brukar det ju plötsligt bli aktuellt när vi, eller intressant rättare sagt, när vi är med i bilden. Hörrni, vi som sitter i missionskyrkan i Nybro idag, vi är med i bilden, hörrni. För att läsa historia, jag tycker ju historia är intressant. Det tycker jag. Men det är inte alla som tycker. Ja, det hände då. Vad har det med oss att göra? Karl den 12 och Gustav Vasa och stenåldern och alltihop som har hänt i det här landet. Så kan man ju tänka. Jag lever i nuet, säger man då. Ja, lever man i nuet 2018, då blir det intressant. För nu skrivs historia, profetisk historia. Och vi är med och ser det. Då är bara frågan, förstår vi det? Om vi inte gör det, då är det ju illa för oss. Då blir det plötsligt inte så intressant att leva heller, om vi inte förstår att vi lever dels i en historisk tid och en profetisk tid. Då blir det precis som jag sa här innan, att ja, angår det oss? Men det här angår oss allihop, hörrni. Små som stora här. Idag, och alla faktiskt egentligen i Nybro, fast alla inte förstår det. Så jag hoppas att vi kunde få ut budskapet. Och idag har vi ju många kanaler, så att säga. Vi har radiokanaler, tv-kanaler och allt det här. Så att vi försöker på alla sätt här. För det här är utav avgörande betydelse också. Så att då borde det ju också göra så här att plötsligt att vi blir ännu mer intresserade. För det rör oss, och det har avgörande betydelse för oss också. Och det kanske jag kan återkomma till. Och när vi nu talar om profetiorna här idag, så kan vi göra det med väldigt stor frimodighet faktiskt. För det har varit uppe på högre nivå än missionskyrkan i Nybro. På högsta nivå, och det brukar man säga är ju FN, generalförsamlingen. där världens nationer är representerade. Men de sysslar väl inte med profetierna, kanske någon tänker. Ja, de har hört profetierna. Precis det jag tänker läsa nu för er här. Och då vill jag läsa ifrån Amos, det 9:e kapitlet. Det är det sista kapitlet och det är 2 sista versarna. Så om ni inte har papper och penna, så kom ihåg de 2 sista versarna i Amos. För där, vid generalförsamlingens öppnande 2014, alltså för 4 år sedan. Ni vet att man samlas i september och olika länderna får en viss talartid, så att det brukar gå in i oktober också. Men då öppnar man så att säga FNs generalförsamlings årliga arbete. Och då när det blev Israels tur, då så går premiärministern, alltså statsministern kan man säga, Netanyahu fram och läser dessa versar som jag ska läsa för er här idag. Då kan det vara intressant att veta vad han läste. Han läste då så här, att Gud hade sagt: jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren din Gud. Nu har Gud talat igen om sin plan. Och jag har ju nämnt här hur de rycktes upp både bort till Babylonien och ut över världen, så att det visste de. Men här står det att det ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem. Ja, så att det här är ju tryggt för dem då. Och det här är faktiskt väldigt viktigt vad Gud säger dessförinnan. Jag ska plantera dem i deras eget land. Oj, 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 vad det har diskuterats. Vad det här landet och gränserna ska gå för det här folket. Men vi gör klokt i att acceptera att Gud har sagt deras land. Ja, och där ska jag plantera dem. Och det skedde. Och det skedde också inte genom krig, utan det skedde faktiskt i FNs generalförsamling, när vi nu ändå talar om den. I november 1947 så gjorde man en omröstning och sa att vi ska låta judarna få upprätta ett nationalhem här på den här platsen där de tidigare har bott. Och det var majoritetsbeslut, så att det var faktiskt så att man har detta i botten, ett beslut i FN. Och sedan något halvår efter, i maj, den 14 maj på eftermiddagen där framåt kvällen, så läste Ben Gurion upp självständighetsdeklarationen från 1948. Då var de tillbaka i sitt land. Men när Benjamin Netanyahu hade läst det här, så höll han en kort, väldigt predikan. Den var kortare än min, men han har samma text. Och då så säger han så här: de bibliska profetiorna blir uppfyllda i vår tid. Det var predikan. Han slår fast detta. Och kan ni tänka er, alltså, tänk åt nog alla världens länder, deras representanter, och få läsa om profetiorna och säga att nu går det här i uppfyllelse. Det var ett stort ögonblick, kan jag tänka mig. Fast inte alla tyckte om det. Och då säger han också så här: vi är nu tillbaka i vårt land. Och vi kommer aldrig att ryckas upp ifrån det mer. Frimodigt. Men han byggde det på vad Gud hade sagt. Och det kommer att bli så. Då kommer inte att ryckas upp ifrån det här landet mer. Då får vi acceptera det här. Och då behöver vi se det med profetiska glasögon. Ni vet, man kan ha glasögon, olika glasögon, och de är färgade en del. Och en del har så väldigt färgade glasögon så att man kan säga att det är politiska glasögon. Och det är klart att politikerna har politiska glasögon. Men vi såsom Guds folk, vi bör ju ha de rätta glasögonen, och det är de profetiska glasögonen. Så när vi tittar på händelserna i Bibeln och när vi tittar på det som händer, så ser vi det genom de profetiska glasögonen. Och då ser vi klart, hörrni, man kan ha fel glasögon, olika styrkor, och då blir det väldigt suddigt. Ja. Så att jag rekommenderar, jag får säga, att gå till optiken. Det behöver ni inte göra, men ni kan gå till ordet här. Då får man det rätta glasögonen. Så här står det, Gud har talat, och jag ser det, och jag vill acceptera det här.